Vår utsände Marcus Ölander har besökt en öde, sönderskjuten by där några FN-soldater och herrelösa hundar är de enda invånarna. Toran som ligger mitt på eldlinjen mellan serber och kroater.
Det här är bara drygt 50 kilometer från Kroatiens huvudstad Zagreb. Det här är en del av det explosiva och omöjliga kriget i det som man här påstår att det är Centraleuropa. Och ändå, jag vet, när jag tittar upp där i backen, att jag just nu befinner mig i de serbiska prickskyttarnas sikte. Ryktena går i ingenmansland, liksom nu här i Zagreb, att både serber och kroater har kallat in reserver. Att det förekommer en försiktig mobilisering. Ingen vet om FNs mandat kommer att förlängas i det forna Jugoslavien utöver den 31 mars. Ingen vet heller om överenskommelser snart kommer att nås om vapenvila och fred. Men alla vet att en fred på pappret långt ifrån betyder försoning i sönderslagna samhällen eller återvändande flyktingar. Och det kommer säkert att ta lång tid innan de beväpnade ligorna, rövarbanden och milisgrupperna av olika politiska och etniska schatteringar kommer att nöja sig med vad de redan har roffat åt sig. I Zagreb har kaféborden ställts ut i den första vårsolen. Vapenhandlare, fixare och andra som har lyckats sko sig på krig och ödeläggelse kör runt i sina tyska miljonbilar. Andra har fått sina månadsinkomster starkt nedskurna på grund av krigsekonomin och ser luggslitna och tärda ut, och barfota tiggare och andra på livets skuggsida syns i gatubilden mot en bakgrund av välfyllda skyltfönster. Kroaterna försöker ge sken av att vara totalt oskyldiga i inbördeskriget. Det är serberna som är angripare. Vad kroaterna gör är bara en motreaktion. Men de serber som har bott i Kroatien i generationer ligger mycket lågt. Kanske inte just i Zagreb där toleransen är större, men i mindre samhällen. Låt oss ta Karlovac på bara 50 kilometer avstånd från huvudstaden. Där har serbiskt ägda hus på nätterna sprängts eller på annat sätt förstörts. Också det är en form av kroatisk etnisk rensning. Och den politiska oppositionen är osynlig, liksom regimkritikerna i pressen, medan tvn däremot högt hyllar Kroatiens starke president Franjo Tudjman. De tidigare synliga fascistiska grupperna, arvtagarna till den beryktade kroatiska Ustasha-rörelsen, har tvingats i bakgrunden. Deras svarta uniformer syns inte mer utanför högkvarteret en bit från järnvägsstationen. Men beväpnade soldater och civila från olika styrkor finns överallt. Geografiskt kanske Kroatien tillhör kontinental- eller centraleuropa, men politiskt är det fortfarande långt dit. Marcus Ölander, Zagreb.
Den 14 mars 1993, de franska kvinnorna.
Så ska vi till Frankrike där det om en vecka är parlamentsval, och valrörelsen pågår förstås för fullt med valmöten och tv-debatter. I Frankrike är det mest männen som driver valrörelsen. Det finns mycket få kvinnliga politiker. Och nu befarar kvinnoorganisationerna att valet nästa söndag kommer att resultera i ännu färre kvinnor i den franska politiken. Här är Kerstin Brostrands rapport.
5,7% av de folkvalda i nationalförsamlingen, det franska parlamentet, är kvinnor. Av alla länder inom EG är det bara Grekland som har färre kvinnor i parlamentet. Spanien till exempel har 14%, Tyskland 20%, Nederländerna 25% och Storbritannien 9% kvinnor i parlamentet. I Frankrike är det paradoxalt nog lättare för en kvinna att bli chef för ett stort företag än att få politiska uppdrag. De franska kvinnorna har därmed ett mycket litet inflytande i de lagstiftande församlingarna. Det betyder till exempel att den franska sociallagstiftningen fortfarande 1993 är anpassad efter ett samhälle där männen arbetar och kvinnorna sköter hemmet. Men yrkeslivet har förändrats sedan lagarna skrevs. I Frankrike finns till exempel betydligt fler kvinnor på topposter i näringslivet än det finns i Sverige. Men för att ta sig in i det politiska livet måste de franska kvinnorna passera ett nålsöga. Och nu befarar organisationen Femmes Élues, en stödorganisation för politiskt aktiva kvinnor, att parlamentsvalet nästa söndag kommer att resultera i ännu färre kvinnor i parlamentet. Daniel Richard, ordförande för Femmes de Lys och borgmästare i Saint-Rémy i södra Frankrike, menar att det beror både på attityder och på det franska valsystemet.
On n'a pas donné de place aux femmes. Alors est-ce que les femmes ont pas su prendre la place? C'est vrai qu'il y a pas de la place pour tout le monde. Les hommes entre eux, jouent des coudes.
De politiska partierna i Frankrike satsar inte på kvinnor, säger Daniel Richard. Det är också mycket svårt för de kvinnor som tar sig in i politiken att komma upp på valbar plats i de franska majoritetsvalen. I samtal med politiskt medvetna kvinnor i Frankrike väcker jämförelser med svenska förhållanden närmast sensation. 5,7% kvinnor i den franska nationalförsamlingen mot 33% i den svenska riksdagen. Svenska kvinnors protester mot att kvinnorepresentationen sjönk från 38% till nuvarande 33% slogs upp över flera sidor i den franska vänstertidningen Libération på kvinnodagen den 8 mars. Kvinnotribunalen i Stockholm för en vecka sedan, där en kampanj drogs igång med målet 50% kvinnor i den svenska riksdagen vid nästa val, har också väckt intresse. Skulle då en kvinnotribunal och en liknande kampanj vara möjlig i Frankrike?
No, je pense pas. Les femmes françaises ne se rappellent plus que leurs mères ont eu le droit de vote en 45. Maintenant les jeunes.
Nej, säger Monique Sarrazin, aktiv inom Socialistpartiet. Lågkonjunkturen och arbetslösheten gör att kvinnorna har annat att tänka på än politik. Och de unga franska kvinnorna är i allmänhet mycket politiskt omedvetna, vilket är synd, säger de. Därför att det kommer att sätta sina spår i valet nästa vecka. Då väntas andelen kvinnor i franska parlamentet att sjunka till 3-4%. Kerstin Brostrand, Paris.
Ännu efter 3 månaders FN-övervakning i Somalia så är det vanligt med dödsfall vid rån och banditöverfall. Här är en rapport från Mogadishu den 14 mars 1993.
I Somalia råder fortfarande kaos och anarki, detta trots närvaron av USA-ledda koalitionstrupper. Kriminella och drogade banditer fortsätter terrorn mot civila. Ekos utsände Vladislav Savic har just återvänt från huvudstaden Mogadishu och där talat bland annat med 20-årig Daut.
They believe that only they can get anything, everything by gang. Okay.
De anser att de kan göra vad som helst så länge de har vapen i handen. Det säger 20-årige Daut. Han talar om några av sina grannar, banditerna och tjuvarna som terroriserar resten av befolkningen i stadsdelen Hamadjija, nära den så kallade gröna linjen som delar Mogadishu mitt itu, där 2 klanledare behärskar varsin halva. Förödelsen här, liksom i den gamla stadskärnan, är enorm. Ett 10-tal meter ifrån Dot och mig ser man en grav in till en husväg på en smal gågata där en hel familj på 9 personer blivit begravd under tunt jordlager efter striderna. Att färdas runt om i Mogadishu ensam är farligt. Ingen ger sig ut utan väpnade skort. Själv eskorterades jag av beväpnade svenska soldater som normalt bevakar det svenska fältsjukhuset i Mogadishu. Varje dag sker ett dussintal allvarliga väpnade incidenter. Och då rent av blivit än farligare för icke-somalier att vistas i staden sedan de USA-ledda koalitionsstyrkorna kom för 3 månader sedan. Det berättar till exempel Leif Winmar, chefen för den svenska katastrofstyrkan Swede Relief i Mogadishu.
Ja, vi har stora säkerhetsproblem. Vi har mycket svårt att röra oss i Mogadishu och även de angränsande områdena på grund av risken för överfall helt enkelt.
Sedan klanstridigheterna upphört i själva Mogadishu så har de beväpnade banditgrupperna hittat nya mål. Civila som de kan råna, säger Leif Winmar. Mord är vanligt. 3 biståndsarbetare har mördats i år. Den belgiske försvarsministern meddelade igår att belgarna till exempel överväger att sända hem sina trupper från Somalia om fler belgiska soldater dödas. Igår dödades 3 belgare när de körde på en landmina. Men det går inte en dag utan att även somalier dödas av koalitionstrupperna eller i samband med rån och överfall från banditgäng.
Look to Walter. Look to Walidawi Hadwafi Anah.
This man was a policeman.
Polismannen Ahmed Mahmoud Ibrahim skadades svårt för 2 veckor sedan när han skyddade en matleverans och det blev upplopp i staden. 3 av hans kollegor dödades, han själv fick skottskador i benen som fick amputeras. När man åker runt omkring i själva Mogadishu så får man lätt en känsla av overklighet. Man ser massor med militärbilar med spända soldater som riktar sina vapen runt omkring sig. Förutom risken för krypskyttar så kan vad som helst hända om fordonen måste stanna, om det blir trafikstockningar eller om en folkmassa blockerar vägen. Sedan barn och tonåringar vid ett flertal tillfällen slängt in handgranater i förbipasserande fordon så är alla på helspänn. De svenska bilarna har till exempel utrustats med galler för fönstren. Hittills har ingen skadats, men även svenskarna kör omkring tungt beväpnade när de måste in i stan.
Det var Vladislav Savic som hade besökt Mogadishu.
En rapport från Kina den 14 mars 1993.
3000 delegater samlas just nu i Peking för att från imorgon bitti och 2 veckor framåt genom sina voteringar i den kinesiska folkkongressen, en form av riksdag alltså, bekräfta vad det kommunistiska ledarskapet redan bestämt. Den åldrige partipatriarken Deng Xiaopings vilja vilar över besluten. Den politiska och intellektuella medelmåttan Jiang Zemin inte bara fortsätter som partisekreterare, han upphöjs parallellt till posten som rikets president. Den avskydde och reformovänlige Li Peng väljs till premiärminister för en 2 femårsperiod. Så säker är Li på omval att han redan bokat in sig för en officiell resa i maj till grannländer i Centralasien, de länder som blivit självständiga som en följd av Sovjetimperiets sammanbrott. Den väntade maktkampen i toppen är alltså uppskjuten. I gengäld skriver Li och Jiang under på Dangs reformprogram. Li har kraftigt redigerat sin rapport i kongressen så att den följer Dangs ekonomiska reformlinje. I sin grundlag stryker Kina således orden marxism och planekonomi och den terminologiska hybriden socialistisk marknadsekonomi skrivs istället in i konstitutionen. För den ekonomiska utvecklingen blir det fortsatt full gas med tillväxttal på 10% och mer och inte, som Li Peng-falangen vill, en dämpning till 6-7%. De fruktar en överhettning. Gamle Deng har kommandot och kan inte vänta med att se sitt Kina rusa in i den moderna tiden och den moderna världen. Med nuvarande utveckling har Kina om 15, högst 20 år, världens största ekonomi. In i ledande ställning kommer en hel serie teknokrater och ekonomiutbildade människor som kan mindre om Marx och mer om marknad. Valen, säger en bedömare i Peking, kommer mer att präglas av expertis än av föryngring. Balansen internt upprätthålls, generalerna görs nöjda genom att krigsmakten, folkets befrielsearmé, får kraftigt höjd budget och kan moderniseras. Staffan Heimersson, Hongkong.
USA, 14 mars 1993.
Många döda och skadade är den dystra följden av vad som redan kallas århundradets värsta snöoväder. Och flera delstater har proklamerat undantagstillstånd och ovädret fortsätter här i Washington.
Snöstormens centrum har nu dragit mot nordost och passerar på eftermiddagen Maine och norra Kanada. Århundradets snöoväder kallas det som härjat södra och östra USA i 2 dygn. 42 människor minst har omkommit, 18 av dem i Florida. Orkanvindar och virvelvindar dödade människor när bräckliga bostäder förstördes. I 25 delstater som täcker en tredjedel av USAs yta stannade all normal verksamhet under lördagen. Mängder av motorvägar blev igensnöade, tågen kunde inte komma fram. I flera städer stannade tunnelbana och busstrafik.
The Blizzard of 93, a News 7 special report.
The metro area is digging out, but high winds, swirling snow, and icy roads continue to make driving hazardous in our area. And practically all other forms of travel are still experiencing some delays and cancellations. Good morning, I'm Rhea Blakey. Thank you for joining us. Dennis Ketterer, who is on
I stort sett all trafik står stilla omkring Washington. I den här nyhetsrapporten på eftermiddagen berättades om fortsatta trafiksvårigheter. Dallas internationella flygplats i Washington är stängd sedan igår. Samma sak i New York. Alla tre, de stora flygplatserna Kennedy, LaGuardia, Newark är stängda. De beräknas kunna öppna under kvällen svensk tid. Lars-Gunnar Erlandsson, Washington.
Mars 1993. Dammprojekt i Indien.
Dammprojektet vid floden Narmada i Indien stöter på fortsatt motstånd. Projektet finansieras delvis av Världsbanken. Och nu har tiotusentals bybor röstat för att inte låta sig tvångsförflyttas av myndigheterna. Åke Wiklund vet mer.
Det är Rädda Narmada-rörelsen som under en månads tid gått från hus till hus i ett par hundra byar i den hotade floddalgången i västra Indien och låtit byborna rösta om sin framtid. Två tredjedelar av familjerna hade sitt val klart. Vi stannar om vi så också ska drunkna. Byarna kommer att läggas under vatten när dalgången omvandlas till sjösystem och bevattningskanaler i ett gigantiskt dammprojekt. Den 130 mil långa floden Narmada flyter från delstaten Madhya Pradesh i centrala Indien till Gujarat i väster. Genom att bygga 3200 dammar och bevattningskanaler ska man förvandla öknar till bördigt jordbruksland, ge ett viktigt bidrag till landets energiförsörjning och förse miljoner med dricksvatten. Så är det tänkt. Men projektet har under de senaste åren utsatts för omfattande internationell kritik. Främst på grund av de stora miljöriskerna och tvångsevakueringen av ett par hundratusen människor. De indiska myndigheterna har nu fått en ettårig tidsfrist för att genomföra förbättringar. Och under tiden fortsätter Världsbanken att finansiera dammprojektet. I blickpunkten nu är det dammbygge som ligger närmast havet och som heter Sardar Sarovar. Där skapas världens största anlagda sjö som kommer att driva bort 70 000 människor. Enorma områden mark och skog hamnar under vatten. Många har redan tvångsförflyttats, inte sällan under hugg och slag. Men att ett betydande motstånd alltjämt existerar visar Rädda Narmada-rörelsens undersökning. Denna indiska proteströrelse fick för övrigt motta det så kallade alternativa Nobelpriset i Stockholm för drygt ett år sedan.
FN-hjälp till hungrande människor förhindras utav serber. Här är en skakande rapport den 14 mars 1993 ifrån dagens före detta Jugoslavien.
Vreden stiger nu bland FNs hjälparbetare som försöker att undsätta den belägrade staden Srebrenica i Bosnien. En brittisk läkare vittnar om hur vidrigt stans invånare har det. Den franska generalen Morillon stannar frivilligt kvar i Srebrenica för att försöka lugna människorna där, men hjälpen kommer alltjämt inte fram.
Idag skulle staden Srebrenica äntligen få mat och medicin. En FN-kolonn med 23 fordon och 125 ton livsviktig last körde iväg i hög fart från Serbien. Serberna hade givit klartecken. Den första livsmedelslasten sedan 12 december skulle nå fram. Men återigen hände det. En serbisk postering förklarade att nu var det stopp. Man hade inte befogenhet att släppa igenom någon. Och FN-hjälparna tror själva att man driver gäck med dem.
We thought we did have permission to continue on with the convoy, but obviously the word did not filter down to this particular level.
Medan FN-kolonnen långsamt vände och började köra tillbaka igen med sin last så berättade en brittisk läkare i Sarajevo om skräckscener han just bevittnat i Srebrenica och grannstaden Konjevitspolje.
They had no general anesthetic agents and a lot of their amputations had been done with no anesthetic. The patients, most of them had severe wound infections. And there was a considerable smell of necrotic tissue and wound infection in the whole building and every room.
Han berättar vidare att 30-40 dör varje dag av umbäranden. Att människor äter vad de kan få tag i. Också knoppar från träden.
I came across families who had not eaten for 4 days. One family, several kilometers outside of town, were living in a shed. They were lethargic. The man had a small wound which stopped him from being able to walk to beg for food. The children were lying motionless, and the parents were just lying down, very lethargic and typical of people who are starving.
I detta helvete finns den franske FN-befälhavaren general Morion sen i torsdags. Man trodde först att han kvarhålls av muslimer mot sin vilja, men han försäkrar att han nu stannar frivilligt för att försöka lugna och få in hjälp. Han står i radiokontakt med omvärlden.
But obviously Serbs don't want stop offensive. Do you think, general, that you can stop them?
If I cannot stop them, I will remain here to testify of this crime against humanity.
March 15, 1993. Åter en rapport från snöoväders Amerika.
Från USA hör vi att helgens häftiga vinterstorm hittills har krävt över 100 människors liv.
Det intensiva snöovädret och de hårda orkanvindarna i USA under 2 dygn har nu krävt mer än 100 människoliv. I 16 amerikanska delstater har dödsfall rapporterats. Högst är dödssiffran i Florida. Människor har frusit ihjäl, klämt ihjäl in i rasande byggnader, dödats av fallande träd. Stormens centrum befinner sig nu över norra Kanada. Ovädret viker av österut över Atlanten och väntas nå de brittiska öarna om ett par dygn. I nordöstra USA följde 1,5 meter snö på sina håll. I södra USA har det fallit lika mycket snö på 1 dygn som det brukar komma under en 10-årsperiod. Invånarna i Birmingham, i Alabama, i sydstaterna upplevde rekordkyla igår, minus 12 grader Celsius. Stora delar av staden saknar elektricitet. Röda Korset har öppnat 600 tillfälliga övernattningslokaler runt om i det här området i 20 delstater. De har varit välfyllda. De värsta materiella skadeverkningarna har skett i Florida där orkanen och virvelvindar förstörde bostäder, båtar och bilar. På Long Island utanför New York flöt 18 hus ut i havet. Som mest var 23 flygplatser stängda under ett dygn. Först sent under söndagskvällen kunde New Yorks 3 stora flygplatser öppna för begränsad trafik. Flera miljoner människor saknar fortfarande elström. I Virginia, söder om Washington, är omkring 70 bilister strandsatta i en tunnel längs en motorväg som är igensnöad. Bland de mest dramatiska räddningsaktionerna som har skett är evakueringen av ett 100-tal tonåringar. De undsattes med helikoptrar i en nationalpark i South Carolina. Fortfarande finns människor isolerade i svårtillgängliga områden dit vägarna är oframkomliga. Idag kommer skolor och arbetsplatser att vara stängda i flera amerikanska delstater. Lars-Gunnar Erlandsson, Washington.
En generation förlorad i inbördeskriget Somalia. Här är en rapport den 15 mars 1993.
Så gäller det barnen i Somalia där över 300 000 människor hittills har dött till följd av inbördeskriget och svältkatastrofen. Och framförallt är det barnen som har drabbats. Enligt hjälparbetare så har Somalia i praktiken förlorat en hel generation som idag skulle ha varit under 5 år. Och för de barn som överlevt finns fortfarande många faror.
12-årige Ahmed Ali Adem som behandlas vid det svenska fältsjukhuset i Mogadishu berättar om hur han och 5 andra småbarn hittade en handgranat på gatan och började spela fotboll med den. Det värsta inträffade. Ahmed fick svåra benskador, kanske för resten av livet. Hans 10-åriga bror Omar ligger bredvid honom. Han saknade ett ben efter leken för 2 veckor sedan. En annan pojke dog. Det här är något av vardagen när livet sakta men säkert börjar återvända till Mogadishu. Svältkatastrofen är över. Klanstriderna är också i praktiken över, i alla fall för tillfället. Människor vågar se ut på gatorna. Men där lurar ofta farorna, berättar den svenske läkaren Torsten Egonsson från Torsby i Värmland, som har tjänstgjort vid det svenska fältsjukhuset i Mogadishu och behandlat de båda pojkarna.
Det finns mycket, mycket skräp liggandes runt om här i stan. Blindgångar som inte har exploderat. Det finns hur mycket som helst som ligger. Och när sanden blåser så kommer det fram. Och, jag menar, barn är barn här också. Där man leker med det man hittar och då går det som det går.
Kanon kanin
Maya suku
Kanon kanin
Kanon kanin
Maya suku
Maya suku
Okej.
Vad betyder det?
Nej, jag har ont, jag vill ha en tablett. Det är liksom deras vardag inne på mottagningen att höra det.
De båda pojkarna som blivit något av en slags maskot för den svenska sjukvårdspersonalen får nu all tillgänglig vård och läkarna vid sjukhuset försöker kontakta svenska sjukhus och svenska hjälporganisationer för att skaffa benproteser för att i alla fall ge ett drägligt liv för några av de skadade. Men detta är ändå en droppe i havet med tanke på alla de barn och även vuxna utan armar och ben som man ser på Mogadishus gator i detta på något sätt tröstlösa, sorgliga land.
Och reporter var Vladislav Savic som just återvänt från en resa i Somalia.
Kina gillar inte alls den allt mera blommande demokratin i Hongkong. Det är ju bara 4 år kvar tills de ska ta över kronkolonin. Här är Staffan Heimersson, rapport den 15 mars 1993.
Delegaterna vid folkkongressen beskrivs som 3000 modellmedborgare. De är valda av lokala kongresser för att de närmaste 2 veckorna i folkets stora hall vid den himmelska fridens torg i Peking trycka på voteringsknappen på det sätt partiledningen vill. De är väl preparerade och i morse, när de ställt ifrån sig sina tekoppar med lock och fimpat cigaretterna och satt sig ner för att lyssna till premiärminister Li Pangs nära 2 timmar långa rapport till dem, en sorts State of the Union-tal, bjöds de bara på en överraskning. Men den överraskningen var å andra sidan kraftig. Li Pang angrep och hans röst höjdes och det var ord som inte fanns med i den tryckta versionen av anförandet. Han angrep Storbritannien och Hongkong för planerna för demokratisering av kolonin innan Pekingregimen om 4 år, citat, utövar sin heliga rätt att ställa Hongkong under kinesisk överhöghet. Demokratiseringen strider mot avtalet mellan Kina och Storbritannien. Li Pang fick morgonens starkaste applåd för detta och han fortsatte. Storbritannien ensamt måtte hållas ansvarigt för de allvarliga konsekvenser som följer på detta. Li specificerade inte vilka. Budskapet gick fram. Aktiekurserna i Hongkong sjönk som en sten. Sitt värsta fria fall någonsin. Ner 6% på 10 minuter. Här finns bara säljare, inga köpare, rapporterade en mäklare i Hongkong. Li Pangs hotfullheter, som ett försök att få Hongkongs guvernör Patton ur balans, kompletterades av en artikel idag i kommunistpartiets huvudorgan Folkets Dagblad som säger: Storbritannien visar sitt sanna koloniala ansikte. Det kommer i diplomatins historia att bli ihågkommet för sina ondskefulla handlingar. Staffan Heimersson, Hongkong.
Från Japans horisont, 15 mars 1993.
I Japan är de politiska skandalerna på väg att driva fram ett nyval, rapporterar vår Asienkorrespondent.
Gudfadern i japansk politik, Shin Kanemaru, utan vars välsignelse ingen kunde bli premiärminister i landet, sitter i häkte, ensamcell, misstänkt för grova ekonomiska brott. I hans hem har polisen hittat staplar av guldtacker, nytryckta sedlar och obligationer, sammanlagt värda 350 miljoner kronor. Allmänheten rasar och oppositionen bojkottar parlamentets arbete. Oppositionen är under normala omständigheter inte stark, Men med bojkotten vill den tvinga premiärminister Miasava att kalla in mutmisstänkta politiker till utskottsförhör. Och med bojkott har budgetarbetet stannat av och budgeten måste vara spikad om 2 veckor. Regeringspartiet, Liberaldemokraterna som de heter, är följaktligen hårt pressade. Och det spekuleras idag i Tokyo att premiärministern för att komma ut ur knipan kan komma att utlysa nyval. Val som han i så fall sannolikt vinner och som ger Miyazawa skäl att säga att regeringen har allmänhetens förtroende. Tillbaka till Go alltså. Men skandalerna skakar Japan. Den nuvarande skandalen är den 3:e på 4 år och med den enorma gömda förmögenheten hemma hos partiets kungamakare kan liberaldemokraterna inte, som vid tidigare skandaler, säga att de ekonomiska oegentligheterna bara är till för att finansiera partiet. Att alla partier gör på samma sätt och att pengarna alltid på något sätt går tillbaka till väljarna och allmänheten. Det blir svårt för en 78-årig Kanemura att förklara varför han hade 350 miljoner i garderoben. Staffan Heimersson, Hong Kong.
Inom alla stridande grupper inom före detta Jugoslavien så gör man allt för att få hatet att spira mot respektive motståndare. Alla knep är tillåtna. Ingen är sämre eller värre än den andra. Här är en rapport den 15 mars 1993.
Serbien hotas nu av nya, hårdare sanktioner som helt skulle isolera landet. Men frågan är om det skulle nå sitt syfte i en konflikt där båda sidor manar fram hat och motsättningar och minnen från andra världskriget. Här är vår utsände från Belgrad.
I vårsolen på den stora gågatan här i Serbiens huvudstad Belgrad säljer unga män symboler från det förflutna. Symboler som ska ge näring åt hatet mot kroater och underblåsa nationalistiska stämningar. Märken, flaggor, uniformsmössor och så vidare. På marknaden i centrala Zagreb, Kroatiens huvudstad, gör man exakt likadant. I Belgrad är det dödskallemärkena som ska föra tankarna till de högerextrema tjetnikstyrkorna från andra världskriget. Och i Zagreb ska de rödvitrutiga märkena och symbolerna föra tankarna till Ustasha, de fascistiska kroatiska styrkorna som kämpade på tyskarnas sida. I söndagsfriden i Belgrad märktes ingenting av de sanktioner som FN beslutat ska gälla Serbien. Det är glest med bilar och tycks vara ont om bränsle. På de stora hotellen ska man ha betalt i hårdvaluta, kreditkort gäller inte längre. Men som alltid drabbas sanktioner de sämst ställda som inte har råd att gå vid sidan av lagen och skaffa det de behöver. Och nu talas det om nya, strängare sanktioner. USA och Storbritannien har ju förutskickat att de vill isolera Serbien helt och hållet. Liksom serbkontrollerade områden i Bosnien. Detta om muslimerna skriver på fredsplanen men serberna vägrar att göra det. Hotet om ytterligare sanktioner är givetvis ett sätt att pressa serberna att skriva på fredsplanen. De nya skärptare sanktionerna skulle innebära att alla förbindelser med Serbien stängs av. Det vill säga inte bara som nu flyget utan också land- och sjötrafiken. Nu kan man till exempel komma till Belgrad med bil eller tåg från Ungern. Än så länge går det också att ringa till resten av världen. Det ryktas också här om att FN skulle uppmana alla sina medlemsländer att stänga sina ambassader i Belgrad. Vidare skulle säkerhetsrådet ge tillstånd till att NATO-plan används för att skjuta ner serbiska plan som bryter mot flygförbudet över Bosnien. Och, vilket väl är det mest uppseendeväckande, det verkar som om USA och Storbritannien skulle kunna förorda att man lättar på sanktionspolitiken så att serbernas fiender i Bosnien, muslimerna, skulle kunna nås av vapentransporter utifrån. Nu pågår så vitt man vet en ganska omfattande smuggling av vapen, men det anses ändå att serberna är mycket bättre utrustade än muslimerna. Men frågan är givetvis om sådana här åtgärder, om de nu vidtas, kommer att nå sitt syfte. Att få serberna att mjukna och skriva på fredsavtalet och därmed tvinga dem att lämna områden som de nu ockuperat och där de använt så kallad etnisk rensning, det vill säga drivit bort muslimerna. Sanktionerna har egentligen aldrig nått sitt syfte. Sanktioner mot Castros Kuba är ett exempel, de mot Saddam Husseins Irak ett annat. snarare tycks press utifrån ena folk. Här i Serbien matas folk med propaganda som säger att muslimerna försöker skapa en fundamentalistisk islamisk stat i Bosnien och att kroaterna vill återskapa en fascistisk stat. Minnen från andra världskriget bubblar upp. Dessutom får serberna höra att hela omvärlden är emot dem i en komplott som leds av Tyskland. De nationalistiska symbolerna som säljs på gatan, både här i Belgrad och i Kroatien, Zagreb, talar sitt tydliga språk. Hatet och minnena ska hållas vid liv från båda sidor. Bo Karlström, Belgrad.
Svenska fiskare i Östersjön hotas av utfiske och export från Baltikum. Här är en rapport den 16 mars 1993.
De svenska yrkesfiskarna hotas nu inte bara av utfiskningen i Östersjön utan också av exporten från Baltikum som sker till mycket lägre priser än vad de svenska fiskarna kan komma ner i. Vi har först ordföranden i Ölands fiskareförbund Stefan Witz på ett upprört möte i Borgholm.
Svenska fiskare med baltisk påbrå går över till Baltikum och handlar fisk. Och där får man alltså in den här fisken i Sverige och har till och med fått prisstöd för den. En baltisk fiskare behöver fiska 100 kilo abborre på en månad för att klara sig och sin försörjning. Jag måste fiska 4 ton för att ränta min båt. Där har vi relationen. Det är därför vi är så livrädda för att få konkurrens från Baltikum.
Hur mycket fisk kommer från Baltikum?
Ja, det går inte att säga, vi kan inte uppskatta det. Det vi bara har sett under senare år det är att inflödet av sötvattensfisk till Sverige har ökat på de mest konstiga vägar.
Vad är det för fisk som kommer från Baltikum och delar av Ryssland?
Ja, det är den insjöfisk vi talar om, det är ju ål och gös i första hand. Men även sik och torsk landas ifrån Baltikum till Sverige.
Men vad är det för fel att vi får hit den till lägre pris?
Ja, för det gynnar ju konsumenten givetvis. Kanske, men troligtvis inte om jag tänker efter. Men det är ju så att det är en konkurrens som vi inte kan svara upp emot.
Ölandsfiskarna misstänker att fisken österifrån kommer från dåliga vatten och därmed kan vara undermålig som föda. Och framförallt fruktar de att den säljs vidare till utlandet som svensk fisk, vilken då kan hamna i vanrykte. Stefan Witz.
Det är ju faktiskt ett fritt flöde från de här länderna till Sverige. Men det är det vi efterlyser, att vi måste ju precis som jordbruket ha gränsskydd. Vi måste ju få gränsskydd, annars så konkurreras vi ju ihjäl här och då har vi inget svenskt fiske.
Hur går det nu för dina drygt 100 medlemmar här på Öland?
Ja, vi lever ju under en våldsam press, inte bara på grund av detta, för det här är en liten bit i det hela, men det är dock en bit, för de flesta öländska fiskare försörjer sig på torskfiske, vilket har betytt en oerhörd del för Öland och för öländska fisket. Idag är alltså torsken så sällsynt så den borde vara med på Världsnaturfondens lista över utrotningshotade arter. Nu har regeringen vidtagit åtgärder för att bygga upp den här stammen igen och det ser vi väldigt positivt, men torskfisket som sådant, det är katastrofalt.
Stefan Witz, som är ordförande för Ölands yrkesfiskare, intervjuades i Borgholm av Henrik Borgström.
Den 16 mars 1993. De ryska minoriteterna i de baltiska länderna har kommit upp som fråga igen.
Idag inleder Östersjöländernas utrikesministrar sitt årliga möte i Helsingfors. Maktkampen i Ryssland kommer att sätta sin prägel på mötet, liksom den också har påverkat relationerna mellan Ryssland och Baltikum. Det rapporterar vår korrespondent i Riga.
Situationen för de ryska minoriteterna i de baltiska länderna väntas bli en av huvudpunkterna under Helsingforsmötet. Den ryska utrikesministern Andrei Kozyrev kommer nämligen att föreslå att rådet utser en kommissarie som ska studera det man från rysk sida betraktar som kränkning av de mänskliga rättigheterna för de ryska minoriteterna i Estland och Lettland. Kozyrev besökte igår Litauen för att markera den ryska hållningen gentemot de baltiska länderna. I motsats till Estland och Lettland har ryssarna i Litauen automatiskt beviljats medborgarskap och de fick också rösta i presidentvalet nyligen. Kotsirev undersökte efter diskussionerna hur goda de rysk-litauiska relationerna är. Samtidigt sa han att det långt ifrån är fallet med Estland och Lettland. Enligt Kotsirev behövs en kommissarie för de mänskliga rättigheterna så länge den ryska befolkningen förtrycks. Men enligt de personer som deltog i mötena i Vilnius angav Kotsirev där ett helt annat skäl till varför kommissarien behövs. Den nuvarande ryska regeringen har pressats till det av den konservativa oppositionen i landet. Redan nu arbetar en delegation från den europeiska säkerhetskonferensen med att studera hur ryssarna i Estland behandlas. Enligt de baltiska länderna räcker det. Och eftersom beslut i Östersjörådet kan fattas enbart i full enighet kommer det ryska förslaget att stanna vid en politisk demonstration framförallt avsedd för den ryska hemmaopinionen. Också på andra områden kastar maktkampen i Ryssland sin skugga över de baltiska länderna. Förhandlingarna om den ryska arméns tillbakadragande från Baltikum har kört fast. Flera bedömare som Eko talat med anser att det nu är inrikespolitiskt omöjligt för den ryska regeringen att sluta ett avtal om ett fullständigt uttåg ur Baltikum. Många tvivlar dessutom på att ett sådant avtal någonsin kommer att undertecknas. Men i det tysta pågår reträtten ändå för fullt. Anders Eriksson i Riga.
Mars 1993. Nu stiger spänningen åter mellan Syd- och Nordkorea.
Efter att Nordkorea har försatt sin krigsmakt i högsta beredskap så reagerar nu grannlandet Sydkorea, rapporterar vår Asienkorrespondent.
Medan den gåtfulla krigshysterin i det isolerade Nordkorea fortsätter ber nu grannen Sydkorea att USA, med vilket sydkoreerna just nu har en gemensam militärmanöver, att det ska låta bli att dra tillbaka ett hangarfartyg och andra amerikanska enheter när manövern är över på torsdag. Det är ett svar på det upptrappat spända läget vid gränsen mellan de två länderna på Koreahalvön. Och Sydkoreas president Kim förbjuder, som en ekonomisk aktion, att sydkoreanerna fortsätter att göra investeringar i norr. Nordkoreas FN-ambassadör i Genève varnade ju igår kväll för att, citat, ett nytt krig kan bryta ut när som helst. Nordkorea, som sannolikt har kärnvapen, har under utmanande former just dragit sig ur icke-spridningsavtalet och förklarat ett halvt krigstillstånd råder i landet. Det vill med all makt förhindra att internationella atomenergiorganet inspekterar deras militära anläggningar. Men vad som verkligen föranleder de nordkoreanska åtgärderna är dolt i dimma. Är det för utvärtes bruk att varna omvärlden eller är det för invärtes att en eventuell maktkamp pågår i huvudstaden Pyongyang i det stalinistiska land som i snart 50 år styrts av en och samma diktator Kim Il-sung, vilken i nästa månad fyller 81 år. De få utlänningar som vill till Nordkorea nekas sen igår inresa. Och de få utlänningar som finns där, inklusive den svenska diplomaten Sven-Olof Johansson, som har uppgiften att driva in Nordkoreas miljardskuld till Sverige, är idag omöjliga att kontakta på telefon. Och de får inte lämna landet om de skulle vilja. Det har i natt i huvudstaden Pyongyang rått mörkläggning. Den sydkoreanska amerikanska manövern Team Spirit med 120 000 soldater sker rutinmässigt praktiskt taget varje år och inbjudna utländska observatörer. Bland dem den svenska översten Fredrik Hillelsson konstaterar att manövern bedrivs i öst-västlig riktning, inte i syd-nordlig, för att lugna nordkoreanerna om att i manövern inte finns några sinistra uppsåt. Staffan Heimersson, Hongkong.
16 mars 1993, El Salvador.
Den FN-rapport om El Salvador som offentliggjordes igår och som anklagar både militären och gerillan för grova våldsbrott under inbördeskriget har lett till en häftig debatt i landet. President Alfredo Cristiani vill ha en omedelbar amnesti. Forna gerillaledare vill följa förslagen till sanktioner medan högergrupper avfärdar hela rapporten.
Det 12 år långa inbördeskriget i El Salvador slutade med en fredsöverenskommelse mellan regeringen och vänstergerillan FMLN för ett år sedan. Att tillsätta en så kallad sanningskommission var en del av fredsavtalet. De tre medlemmarna som utsågs av FN har presenterat en diger lunta baserad på tusentals vittnesmål. Den salvadoranska armén anklagas för mord och massakrer på obeväpnade civila. Forna gerillaledare anklagas för kidnappningar och mord på företagare och politiker. Och mäktiga affärsmän och jordägare utpekas som medskyldiga till de ökända dödsskvadronernas blodbad. Alla de skyldiga namnges så långt sanningskommissionen förmått. Rapporten rekommenderar att ett 40-tal officerare avskedas från sina poster. Militärer, före detta gerillaledare och civila som gjort sig skyldiga till grova brott mot mänskliga rättigheter ska förbjudas att inneha offentliga ämbeten i 10 år. Det juridiska systemet måste reformeras drastiskt och ordföranden i högsta domstolen hör till dem som enligt rapporten bör få sparken. Ledare för FMLN, som själva nämns i rapporten, anser att kommissionens förslag måste respekteras. Höga militärer däremot säger att El Salvadors armé är utsatt för en internationell smutskastning och en konservativ tidning ifrågasätter kommissionsmedlemmarnas trovärdighet och betecknar deras rapport som en nationell katastrof. President Alfredo Cristiani, som försökt fördröja rapporten av rädsla för nya våldsutbrott, hävdar att alla som utpekas i sanningskommissionens rapport bör få en omedelbar amnesti. Det är dags att glömma och förlåta, sa Cristiani igår. Men många instämmer i kyrkans ståndpunkt. Först måste sanningen bli både känd och erkänd. Sen är förlåtelse möjlig. Kerstin Bodell, Managua.